Välkomna till slaget efter 12 som idag diskuterar turbulensen i den inhemska politiken och med närmare specifikt fallet Pekka Haavisto. Och här med mig i studion har jag vår politiska reporter här på Svenska Yle, Ingemo Lindros. Välkommen.
Tack.
Och den tidigare ministern och riksdagsledamoten Stefan Wallin. Välkommen.
Tackar. Tackar.
Och från Åbo så deltar professorn i offentlig rätt Markus Uksi. Välkommen.
Tack så mycket.
Det där vi hörde då idag att genast när plenum startade klockan 10 så skedde den här omröstningen om huruvida utrikesminister Pekka Haavisto åtnjuter för fortsatt förtroende eller icke. Och den här omröstningen så blev ju ändå ganska klara siffror. 101 för Haavisto, 68 misstrodde och 30 röstade inte överhuvudtaget. Ganska klara siffror. Eller vad säger ni först så här som första kommentar var Ingemo?
Det var en centerpartistisk ledamot som röstade mot förtroende för Haavisto. Och det här är ju alltid känsligt när regeringsleden inte håller. Och samtidigt så la centern ut ett pressmeddelande där man meddelade då att nå, vi röstar visserligen för. De tänkte ju då att alla skulle rösta för förtroende. Men vi anser fortfarande att det här förekom i lagbrott och statsministern ska fundera på förtroende för ministern och så vidare. Så det här är ju inte slut nu. Någon trodde kanske att det är slut med det här, men diskussionen fortsätter.
Jag har hela tiden haft på känna att det inte är slut med det här. Men det där, Stefan Wallin, hur reagerar du på de här siffrorna? Vad tänker du som Ingemo att det inte är slut?
Ja, no, det är ganska väntade siffror i och för sig. 161-68, jag tror att det var nu inte heller helt oväntat att om någon ska avvika från regeringslägret och centern så är det han och Hoskonen. Han har tidigare också varit lite, så att säga, motströms i många frågor. Men centerns pressmeddelande och, ska man nu säga, omröstningsdeklaration så är ju på sätt och vis också ett sätt att göra en politisk poäng av det hela. Det är ju känt att kärleken mellan centern och de gröna är inte gränslös. Och det här är ju ett sätt också att göra en liten punktmarkering och också kanske visa att man kunde också ha gjort annorlunda i omröstningen. Och det vill säga i praktiken sabotera regeringsbasen och kanske samtidigt också ha blivit av med en presumtiv presidentkandidat i Pekka Haavisto, konkurrent till centerns kommande kandidat, vem det nu sen är. Det här är nu förstås inte kanske huvudpointen, men det är nu en del av den palett av olika tankar som den här omröstningen serverar. Och sen ska vi också förstås komma ihåg att centern också tidigare under den här valperioden vill ha sätta ner foten i regeringssamarbete. Man gjorde sitt sämsta val på 102 år 2019 och ett halvår senare så avsatte man statsministern. Så centern har ett omåttligt stort självförtroende som också tog sig kanske uttryck idag i den formen att man inte ville rösta om kul regeringen, men man vill åtminstone visa att man hade kunnat göra det.
Jag tänkte, du är det så att folk har följt säkert med de här vändningarna nog av och till, och jag såg att det fanns en massa kommentarer under Svenska Yles artiklar också om det här om Haavisto. Och där är det många som, men nu måste man ju hjälpa barn som är i fångläger eller i sådana här flyktingläger. Nu måste man, alltså det har gått tillbaka till den biten av diskussionen då det egentligen nu handlar om det som Pekka Haavisto egentligen blev i boggan för, var ju inte egentligen det att vad som gjordes eller icke gjordes för barnen i all håll, utan hur en tjänsteman på utrikesministeriet behandlade. Så, och här vill jag nu ta in Markus Uksi. Kan du öppna det här för oss nu, för alla de som är förvirrade och inte alls förstår att vad får man riktigt göra om man är minister med en tjänsteman på det ministerium man alltså förestår?
No, man får nog göra en del om man ännu kommenterar den här förtroendeomröstningen. Så det var nog förväntat resultat och det som omröstningen gällde var ändamålsenligheten hos Haavistos agerande och inte lagligheten. Så att det ska man hålla förstås då isär från själva förtroendeomröstningen. Lagligheten är en annan sak. Vad får en minister göra i tjänst i sin ämbetsutövning är lite mera nog en vanlig tjänsteinnehavare. Men inte så där grova, inte några grova lagöverträdelser. Det ställs ett väsentlighetskrav i grundlagens 116 paragraf för det här, och man ska då ha dessutom gjort den här gärningen av antingen uppsåtligen, det vill säga med flit, eller sen av grov oaktsamhet. Så att det krävs ganska mycket för att en minister ska kunna fällas i en riksdagsprocess. Här, det som nu hände i grundlagsutskottet när lagligheten hos ministerns ämbetsåtgärder bedömdes, så kom man ju till att det inte fanns några sådana lagöverträdelser i Haavistos handlande som skulle ha föranlett en riksrättsprocess.
Alltså det han hade gjort var att han helt enkelt körde ihop sig ordentligt där, både Pekka Haavisto och sen den här Pasi Tuominen, den här tjänstemannen där tydligen. Och då har också polisens för undersökningsmaterial getts offentlighet också igår, och där kommer det fram att det var nu tydligen en riktigt ordentlig konflikt som uppstod, med påföljden att Pekka Haavisto då ville flytta på, ta bort de här uppgifterna från tjänstemannen och flytta honom till andra uppgifter.
Jag tänker på det att...
Vänta, Markus Oksi först, så tar jag Ingemo sen. Fortsätt, Markus.
Ja. Ja, om jag får så att säga fortsätta på den här punkten, så är det ju då enligt grundlagsutskottet saker som sammanhänger med beredning av förflyttningen av den här tjänstemannen från sitt uppdrag som konsulärchef i utrikesministeriet till annat uppdrag. Mm. Alltså beredning. Och lite konstigt nog att man då skulle betrakta beredning som en gärning som kan föranleda ett lagbrott.
Okej.
I det här fallet.
Ingen vill kommentera.
Det som jag tänker är intressant när det nu har publicerats de här förhören också med Haavisto och Tuominen, som polisen då har gjort, eftersom här parallellt då har pågått den här förundersökningen som nu blev offentlig. Mm. Där så kommer det ju fram hur kompakt det här motståndet har varit från Pasi Tuominen att göra någonting. Och om man mera tänker på den här politiska aspekten av det här, att Pekka Haavisto har haft ett ganska hårt tryck på sig att göra någonting. Jag kommer ju själv ihåg när man bevakade den här frågan då i fjol höstas. Och vi journalister ställde ju hela tiden den här frågan att gör ni någonting? Vad gör ni? Nu har ju en massa hjälporganisationer också varit där, och Sverige har tänkt agera aktivt. Mm. Och det liksom, det gick nästan i spinn. De berättade ju väldigt lite om vad som var på gång. Man antog att all möjlig planering är på gång. Men nu när man läser de här förhörsprotokollen så får man ju en helt annan uppfattning. I själva verket så var där en 17:s broms på utrikesministeriet. Och det här är ju, jag vet inte, sen, det kan ju Stefan Wallin kanske säga här, att vad gör man då som minister? Det är säkert olika på olika ministerier.
Man blir säkert sura, det var det som har hänt här också. Men
du är nog också känd för att ha ett temperament i tiden.
Jag har inte klarat mig i politiken utan det inte. Men till en viss gräns.
Ja.
Det är väl så att den här konflikten nu som har ägt rum här så på utrikesministeriet, uttolkad av grundlagsutskottet, så handlar väl om lagbrott på två punkter från Haavistos sida. Det ena är förvaltningslagen och andra är lagen om utrikesförvaltningen. Och här fanns det också väl olika uppfattningar om man är sakkunniga, att hade det hänt eller inte. Sen har det funnits tydligen en stor portion prestige i det hela mellan Haavisto och Pasi Tuominen. Och alla som vet hur prestige fungerar i människorrelationer, ibland så betyder det en låsning som inte egentligen något rationellt argument mera biter på, utan det handlar om att vem som ska rädda ansikte på vem. Helst sig själva. Och sen för det tredje så tycker jag liksom att det har lite utkämpats i en sån här gråtzon, hela den här konflikten. Åtminstone så kan det se ut. Därför att vi ska komma ihåg att å ena sidan så har vi lagar som typ förvaltningslagen, lagen om utrikesförvaltningen, som ska se till att vi har någon typ av renhållning och renhållningsverksamhet i tjänstemannaapparaten som också gynnar tjänstemännen. Det vill säga att de har en stark position.
Mm.
Men å andra sidan så vårt politiska system i Finland bygger på det att ministern leder ministeriet. som på finska kallas Päällikkövirasto, det vill säga chefsämbetsverk. Och det betyder också det att ministern har rätt att se till att han har ett ministerium som fungerar som ministern tycker att det borde göra. Till en viss gräns självfallet. Och en del kallar det politisk styrning, en del kallar det någonting annat. Men det handlar väl också om, för ministern om att kunna göra sitt jobb och sin, och tillsammans med sin tjänstemannakår på ett sånt sätt att önskade resultat uppnås. Här handlar det tydligen om en liksom ändamålsenlighetskonflikt eller kanske till och med politisk konflikt. Den ena tyckte att vi ska ta hem de här barnen från all håll, och en annan tyckte att det finns stora risker som är förknippade med risk för lagbrott om vi gör det. Och det hjälpte det inte att Haavisto sa att han har en deal med dåvarande statsminister Rinne om att göra det här. Utan det gick helt enkelt i stå. Det blev en prestigekonflikt och en konflikt som vi idag ser konsekvenserna av.
Jag skulle vilja fråga här Markus Oksi, att fanns det någon möjlighet för den här tjänstemannen, nu Pasi Tuominen i det här fallet, att liksom undvika att själv, att kunde han ha betett sig på något annat sätt så att all den här, som han då anser att det fanns stora risker med det här, att det skulle ha fallit på Haavisto och inte på honom själv?
Det finns ju den möjligheten att man förbereder ett beslut för, alltså som föredragande person, föredragande tjänsteman, man förbereder ett beslut för beslutsfattaren, i det här fallet då Haavisto, om det här hemtagande där barnen från Al-Hol-lägret. Och sen om man tycker att det beslutet är lagstridigt så anmäler man avvikande åsikt. Mm. Att det i teorin impliceras då att man kunde ha gjort på det viset också. Eller sen förberett ett sånt beslut för Haavisto där den här tjänstemannens egna åsikt i ärendet skulle ha kommit fram, det vill säga att det är inte möjligt. Men sen hade Haavisto då ändå som beslutsfattare fattat ett beslut på föredragning om att de här barnen tas hem. Och i det fallet hade det förstås då, i båda fallen hade Haavisto burit det juridiska ansvaret, också det politiska ansvaret, och inte alls den här konsulära chefen.
Mm. Jag tänker att det som kanske skulle ha gjort hela det här händelseförloppet helt annorlunda skulle ha varit om regeringen hade varit tillräckligt modig att fatta ett politiskt beslut om att ta hem barnen, för det gjordes ju aldrig. Och det här frågades efter också flera gånger. Att
det berodde
på kommande,
väl på det att regeringen inte kunde nå enighet om det här.
Så var det.
Plus att man ville, alltså jag tror att man ville därtill inte ha en debatt i riksdagen om det här. Visst så uppstod den ju nu och då i samband med olika frågor som var relaterade till det här. Men man ville inte ha, med tanke på hela det politiska läget i Finland och sannfinländarna i oppositionen och också slitningar inom regeringen. Så man ville inte ha en så stor politisk debatt om det. Sen blev det ju det ändå. Men då hade man ju haft ett helt annat beslut där i ryggen för att agera då som tjänsteman.
Mm. Det låter nog nu som i alla fall, så som du Ingemo Lindros här i början sa, att det verkar nu som det inte var riktigt ändå färdigt det här ärendet. Nu i och för sig så har nu redan prövats den här förtroende och knappast prövas det nu på nytt. Men nu måste ju ändå ha lämnat sina spår det här i politiken åtminstone. Vad säger ni? Vad säger du Stefan Wallin?
Jag tycker vi har under de senaste åren sett ganska många sådana casearfall. Mm. Som har varit väldigt stora och uppblåsta i offentligheten och det har sett ut som att hela havet stormar och landet befinner sig nästan i nationellt undantagstillstånd för en politisk konflikt skull. Och sen när den är undanstökad, omröstningen är över, så går man förbluffande snabbt över till följande frågor. Och jag tror liksom inte att det här nu lämnar något värre spår. Det kan ju tänkas att det här kärleken mellan Centern och Gröna inte har blivit ännu djupare. Och det kan också ta sig uttryck i olika former i regeringssamarbete i framtiden och kanske också i offentligheten. Men inte tror jag liksom att det blir något jättedjupa spår. Förutom naturligtvis, och det är ju bara spekulation vad det här betyder för Haavistos eventuella presidentambitioner. Men det är 3 år till nästa val och presidentval och minne är kort hos väljarna och så vidare, så det får man se. Men det som jag tycker att den här Haavisto-gaten är liksom ytterligare ett uttryck för, och det är en trend. Och det är det att under de senaste 10 åren ungefär så har det blivit populärt, för att nu använda ett sånt ord, i riksdagen att använda juridiken som politiskt slagträ. Mm. Det vill säga tröskeln att anmäla ministrar, politiker till exempel justitiekanslern eller göra en framställan till grundlagsutskottet som nu skedde, eller både och.
Som blivit också ganska låg. Ja.
Mm. Och det här är på det viset en liksom begriplig men också lömsk företeelse, för att justitiekanslern, som ju är en av våra stora auktoriteter och institutioner när det gäller juridik, får så snällt lov att utreda det som han får på sitt bord. Eller åtminstone ge ett svar på det som kommer. Och det brukar ta tid. Under den tiden, eller grundlagsutskottet i det här fallet, så hänger ifrågavarande minister i lös galge i offentligheten i väntan på sin dom, som oftast, nästan alltid, har varit friande.
Men det har ibland ändå lett till att ministrar har avgått på grund av tryck.
Då är det ett politiskt tryck, men de juridiska reprimanderna har alltså inte varit av den arten att de skulle ha krävt särskilt många avgångar, vad jag nu kan påminna mig. Mm. Och det här betyder det att den som använder, jag säger nu rent ut sannfinländarna och deras anhängare, som använder sig av det öppna samhällets och rättsstatens styrkor, det vill säga mekanismer som garanterar var och ens rätt att föra fram sin sak till också myndigheter, som utnyttjar det här på ett sånt sätt som sannfinländarna och deras människor har gjort, så spänner man egentligen den juridiska auktoriteten som en draghäst framför sin egen politiska kärra. Mm. Och det här är inte den juridiska myndighetens fel, utan det är bara en kulturell fråga som visar på ett visst typ av brist på omdöme när det gäller i vilka frågor man ska driva saker till sin politiska spets med juridiska auktoriteter som redskap, och när ska man inte göra det.
Mm, vad säger du, Markus Oksi, om det här som Stefan Wallin här säger?
Jag instämmer till 100%. Det kan inte vara mer träffande sagt det där. Och jag vill framhålla att här var det då fråga om att väcka en fråga om den här ministerns beredningsåtgärd eller utmaning att ingå i beredning om förflyttning av tjänstemannen till andra uppdrag, som bedömdes mot bakgrunden av proportionalitetsprincipen och ändamålsbundenhetsprincipen. Ganska lösa principer som man så att säga då prövar här. Och man kom till det att det inte fanns orsak att väcka åtal. Det vill säga, Haavisto är förstås oskyldig enligt rättsstatens principer, för man har inte ens väckt åtal, än mindre dömt honom för någonting. Den här kopplingen sen som Stefan Wallin gör till politiken syns ju till exempel i den diskussionen om Haavisto, där man då avkrävde av Haavisto ett erkännande att ha gjort sig skyldig till ett lagbrott.
Jo.
Han är ju oskyldig.
Jo, det var en diskussion i riksdagen där man försökte få honom att säga det här. Jag tittar på den här sändningen idag från riksdagen, och där så intervjuades det genast den största oppositionspartiets ordförande Jussi Halla-aho, som då fick, det var ju sannfinländarna som hade krävt den här omröstningen om förtroende då för Haavisto. Och han talar också om att vi befinner oss i en situation eller i en politisk kultur. Det är intressant att han använder samma ord som du, Stefan Wallin. Just han sa att missa juridisoidan politik.
Alltså att, look who's talking.
Ja, men alltså han sa det här och det var intressant. Jag skrev till och med, jag satt och lyssnade på det och skrev precis av det som han sa, så att jag citerar inte honom fel här. Så att... Ja, du säger look who's talking. Varför säger du det? Det du menar att det är just det som de gör?
Men det är det som de har varit med om att skapa, den politiska kultur där man, när orden kommer till korta så springer man och gråter hos juridiska auktoriteter och tar dem till sin undsättning.
Men det som den här tjänstemannen på utrikesministeriet gjorde också när du talar om att springa och gråta, nu ska jag inte använda det uttrycket, det låter fullt, men jag menar att det som han gjorde var att han igen läckte till pressen det som hände på utrikesministeriet, om inte jag helt kommer fel ihåg då, när den här konflikten kom och det började skrivas om den och den kom till dagar så att säga, så då var det att han berättade för pressen det här, så att han fick ut det här. Hur vanligt är det här i politiken idag?
Kanske vanligare och vanligare. Och det är ju ett sätt som man tar till då man märker att saken inte går vidare på ett annat sätt eller att man har försökt på alla andra sätt. Sen så kan jag tänka mig att utrikesministeriet är en ganska speciell arbetskultur också. Där är det ju väldigt, en väldigt stark kultur hur man gör saker och hur det fungerar i jämförelse med andra ministerier. Det vet jag då, det har man liksom hört här och där till exempel då när Timo Soini blev utrikesminister. Mm. Så tjänstemän som man talade med så kunde säga off the record att ja, men ministern byts men vi fortsätter att göra saker här som vi brukar, att vi har våra goda kontakter. Och diplomaterna sköter det, så att säga. Så det berättar ju någonting om hur starka tjänstemännen är just på utrikesministeriet. Och det kanske inte går så där bara att klampa in och börja domdera för mycket. Eller det beror ju på hur väl man har underbyggt det. Där kan jag tänka mig att när Pekka Haavisto är en slags, om man vill säga en liksom superutrikespolitiker på det sättet att han själv har varit och på plats och förhandla i olika besvärliga frågor om i samband med väpnade konflikter och annat. Och han har ju lyckats på flera håll. Så han har till och med lite av det här att jag har själv varit på plats. Och hur kan det här nu då vara så svårt den här gången? Det syntes ju också i de här förhörsprotokollen när han berättade om det här. Så man kan tänka sig att det skapar en hel del konflikter om någon vill göra någonting lite för snabbt och lite för mycket. Och sen jämföra sig med då någon som väldigt noga säger att det gäller ju alla möjliga arbetarskyddsfrågor och annat förstås när det är så svåra områden som Al-Hol och det där norra Syrien och så här.
Därpå kommer vi in på det mest, alltså det är helt makabra saker som kom fram ur de här förhörsprotokollen vi har då sett att tidigare var det maskgate här, men då köpte man ansiktsmasker av Tina Jyl här, och nu har han varit inblandad affärsmannen Peter Fryckman i den här härvan också. Han har börjat samla in pengar för att göra någon sorts direktaktion och åka in till Al-Hol och betala till vänster och höger. Och han har varit i direkt kontakt med många av de här anhöriga tydligen till de barn som fanns där. Och det har de också tryckt på utrikesministern med sagt att om inte ni hjälper oss så då tar vi Fryckmans pengar. Och så, alltså man skulle tro att det här är från någon roman, men det här är alldeles alltså sant. Det här har skett i republiken Finland.
När man minst anar det så dyker Peter Fryckman upp som gubben i lådan. Det är inte första gången, men han är nog en gång affärsman, alltid affärsman. Och sen kan man diskutera metodiken. När det gäller det här utrikesministern ännu som Ingemo var inne på så jag håller helt med om att det är så där. Jag har jobbat själv 3,5 år där i ministeriet. Det är i och för sig ett antal år sedan. Och det har sett en generationsväxling, inte minst på ambassadörsnivå och högre tjänstemannanivå. Men det som nog gäller för utrikesministeriet fortfarande är det att det finns väldigt starka personligheter, mycket skickliga, kunniga tjänstemän, men som också vet sitt, ska vi säga, marknadsvärde. Och starka personligheter, och när starka personligheter och viljor kolliderar så uppstår det friktion. Och det här är säkert också ett uttryck för just det här. Sen tror jag när det gäller, och nu vill jag inte liksom peka ut någon tjänstemän egentligen, men när det gäller de gröna så vet vi nog att det finns i politiken en ganska stor benägenhet till skadeglädje när de gröna exponerar sig för den typ av kritik som de själva brukar vara ganska snabba med att tillgripa. Det finns en sån här uppfattning bland deras konkurrenter om att de gröna gärna vill framstå som klassens bästa elev och index 100 facit för moral och etik och liksom att vara en god människa överhuvudtaget. Så att sen när man hamnar ut i en sån här snålblåst som de gröna hamnar nu så finns det en ganska stor benägenhet att knuffa på snarare än rädda och dra in bland konkurrenterna. Och när det dessutom kom att handla nu om de grönas populäraste politiker och presumtiva presidentkandidat så är det inte helt, det är inte politisk raketvetenskap om man säger att det fanns ganska många som hade ett intresse av att skuffa ut Haavisto i kylan av rent politiska orsaker.
Och sen så tror jag att om man funderar på de politiska konsekvenserna, hur det här kommer att synas i stödet för för de gröna som parti till exempel, så det här efterspelet var ju väldigt fullt från de gröna sida. Och allt det här som kom fram om hur man försökte påverka andra medlemmar i utskottet.
Grundlagsutskottet, ja.
Och sen var där då en grön riksdagsledamot, Jenny Pitko, som också försökte skapa en diskussion om en tjänstemans sätt att skriva utlåtanden och betänkanden i utskottet. Det kan ju eventuellt vara ett mer långtgående problem, det vet man inte. Men det har liksom blivit allt mer sån här som inte har sett särskilt bra ut för de gröna. Och Jenny Pitko var ju tvungen att be om ursäkt också där. Så jag tror att de gröna som parti har förlorat.
Hon bad idag igen om ursäkt. Hon blev intervjuad efter den här förtroendeomröstningen. Så tittade jag på sändningen och efter att Jussi Halla hade blivit intervjuad så intervjuades hon. Och hon bad under den intervjun om ursäkt säkert 5 gånger. För sin dåliga kommunikation.
Ja, jag tror att det här kommer att synas i kommande stödsiffror för de gröna, att det går ner, för det här så hur det ser ut är ju ofta det som räknas, det här så fullt ut, det här spelet. Sen så tror jag att det inte i längden påverkar Haavistos popularitet så där särdeles mycket bland folk överlag. För på den här punkten kan också det politiska minnet vara kort och det är långt till nästa presidentval.
Och sen finns det ju faktiskt, om man nu läser kommentarerna under artiklarna som vi har haft till exempel, så är det väldigt många sådana också som på ett sätt också tycker bättre om honom på grund av det här. För att han har varit lite så där kanske, hur ska man nu säga, lite för snäll, tycker en del människor, tycker att nu sprackar det ju till lite, att nu att kan han bli arg den där karen, att okej, att det är ju en balansgång det där.
Eller? Plus det att de som så att säga tolkar honom bokstavligt och tänker så här att han bestämde sig för att hoppa på barrikaderna och ta en politisk risk för att han ville rädda barnen från all håll.
Så det är ju den bilden de har försökt sälja.
Den har de försökt sälja, och nu kan den hitta sin klangbotten. Inte bara bland de gröna, utan också bland andra. Så att det, som vanligt har allting två sidor. Mm. Ett spår är förstås det här, vad det här har haft för betydelse med tanke på grundlagsutskottets rykte. Och det är en fråga som nästan alltid väcks när grundlagsutskottet ska göra ett svårt beslut.
Mm.
Och jag tror väl inte heller att grundlagsutskottets rykte som sådant har skadats. Det har grundlagsutskottets position i vårt politiska och juridiska system är fortfarande detsamma som det var för en månad sedan. Men det som jag lite har noterat, och det här kanske Markku Suksi har följt med också från sin horisont, är det att de politiska, att det vill säga riksdagsgruppernas benägenhet att utse ledamöter i det grundlagsutskottet som skulle ha optimala förutsättningar att gå i land med sitt uppdrag med stor integritet i grundlagsutskottet. Den här benägenheten tycker jag har gått ner under ett antal år.
Vad menar du för människor? Det skulle vara frågan om.
Det fanns en tid när grundlagsutskottet ganska långt bestod av mycket erfarna parlamentariker som kunde riksdagen innan och utan, utan och innan, och också med stor precision kunde placera in grundlagsutskottet på den juridiska och inte den politiska kartan.
Alltså det borde vara jurister?
Det borde inte nödvändigtvis vara jurister, men personer som har en förmåga att skapa en stark integritet runt omkring sig och inte syssla med en tillstymmelse ens av politiserande i grundlagsutskottet. Och det kan tänkas att om man är första resans eller första periodens riksdagsledamot och kastar sin i grundlagsutskottet, beroende på sin bakgrund förstås, så har man kanske inte den här ryggradskänslan för vad grundlagsutskottet egentligen handlar om. Och jag tycker att ingen riksdagsgrupp borde ta risker när det gäller att utse människor till grundlagsutskottet. Därför att kedjan är lika stark som det svagaste länk. Och det kan tänkas att vi har sitt svaga länkar på den här frågan.
Vill du namnge några svaga länkar?
Nej, det gör jag inte. Det är inte min uppgift. Jag bara pekar på en trend som jag tycker man har sett. Att man inte vill göra grundlagsutskottet så starkt som möjligt.
Vad säger du, Markku?
Det gör man bara genom att utse människor dit som har de bästa förutsättningarna att klara av det.
Vad säger du, Markku Suksi, om den här analysen? Håller du med?
Så där på ett allmänt plan och utifrån sådär någon slags fingerspetskänsla så verkar det helt möjligt. Jag tycker att det kanske syns, det ser ut att vara på det viset, men det är nog svårare att belägga att det där det är inte riktigt säkert att det nu nödvändigtvis är på det där viset. Det är en känsla mer än en fakta som man då här kanske då får av att det har gått på det viset. Mm. Men samtidigt så har man ju som motdrag nog försökt framhålla grundlagsutskottets position i många sammanhang och diskutera dess upphöjda ställning och sånt. De experter som man sedan tidigare har haft i grundlagsutskottet har ibland reagerat negativt mot de tolkningar som grundlagsutskottet har gett och till och med slängt omkring sig med sådana ord som grundrättighetsfundamentalister och liknande. Så att det finns väl drag då också där bland de där verkligt erfarna förutvarande utskottsledamöterna att för sin del lite undergräva grundlagsutskottets ställning.
Var det inte rent av någon som kallar dem för grundrättighetstalibaner? Kommer jag fel ihåg?
Det här måste ha kommit fram i samband med behandlingen av social- och hälsovårdsreformen under den förra regeringsperioden. Jag tycker det låter som det. Ja, då hade det ju handlat om så otroligt svåra frågor och eftersom just den reformen har strandat så många gånger i just grundlagsutskottet under flera regeringsperioder så har ju frågan ställts att hur är det med det här vårt system om allting strandar där? No, vi får se. Den här gången kanske det kommer att gå igenom under den här regeringsperioden. Men det finns ju en pågående diskussion om det här. Borde man ha en grundlagsdomstol som snarare bedömer de här sakerna i efterhand för att få saker till stånd då man som för att en regering ska ha möjlighet att få igenom stora beslut inom politiken som är stora reformer och så här.
Jag skulle här vilja ännu återknyta till det som du, Stefan Wallin, kallar för den grå zonen här. Alltså det här just med ministerstyrning kontra då tjänstemanna, liksom den här kunskapen och det som de besitter i ministerierna. Den här gråzonen är intressant. Jag börjar fundera på tidigare fall som det har ju också drabbat de gröna tidigare. Jag kommer ihåg att minister Heidi Hautala var ju i blåsten. Hon har ju också avgått som minister. Och det var ju flera saker då den gången, men bland annat så hade hon då använt sin ministerstyrning till att försöka få till det att man inte skulle väcka åtal mot Greenpeace som skulle stoppa ett fartyg som var på väg upp mot Arktis, alltså isbrytare eller någonting sånt här. Jag kommer inte precis ihåg vad det handlade om, men i alla fall så hade hon försökt styra då att påverka att man inte skulle, att det här isbrytarbolaget inte skulle väcka åtal. Och då avgick hon själv. Det där, var det här ett fall av liksom, var går den där gränsen? Vi var lite inne på det, men om vi tar så här, var går den rent lagligt? Om vi börjar med Markus Oksi, var går den rent så där enligt lagen?
No här i Haavisto-fallet så vill jag då understryka att det som hände var att ministern gav i uppdrag att förbereda en överflyttning av en tjänsteman. Mm. Den gärningen blev aldrig fullbordad. Mannen sitter ju kvar som chef för konsulära tjänster.
Och jag måste här bara inflika att det påstås nog att den upphävdes just därför för att det kom till allmänhetens kännedom det här och det blev ett massa bråk.
Jag tänkte just påpeka att det här kom ju förstås då fram och processen påbörjades i december 2019. Mm. Och därefter så har den här chefen då nog som skött sina normala arbetsuppgifter. Men trots allt så vill jag framhålla att det som här nu då var problemet enligt det här som framställde anmärkningen var det att man ens hade börjat förbereda något sånt här. Och det låter som en ganska svag grund. Jämfört med sen Hautala där det var väl klart att hon blandade sig i statens ägarstyrning och gjorde saker som minister som man egentligen kunde säga att inte hörde till ministerns uppgifter utan man blandade sig i detaljstyrningen av de statsbolagen.
Okay.
Men det kanske har Stefan Wallin bättre uppgifter om. Och så där går det nog en viss linje, men även i Hautalas fall så skulle jag säga att det hon gjorde, om det var då fråga om ägarstyrningen, så var inte mot någon norm i lag. utan mera mot principer i statens ägarstyrningspolitik.
Det är nog en grå gammoja det här. Jag måste nog säga att det är ganska svårt säkert att alltid veta. För att inte vill vi ju heller ha ministrar och politiker som bara liksom sitter där med en skylt på bröstet att jag är minister och inte får göra någonting.
Mm, och den här frågan, om man nu vill ta en annan aktuell koppling i Sverige, hela diskussionen om fördelningen mellan regeringen och Folkhälsomyndigheten, det är att det är så pass exakt fastställt i olika lagar var det där ministeransvaret tar slut. Och, eller möjligheten inom vilket utrymme man får agera. Och det är ju klart att Heidi Hautala skulle hon ha varit en kandidat i vilket val som helst, så skulle hon kunna tala hur mycket som helst för civil olydnad och stöda Greenpeace-aktioner. Men på den posten och hur man får agera, så det där är nog en hårfin gräns där man måste känna att var träder man över det här. Jag tänker att vi har också haft andra diskussioner här ganska nyligen, till exempel om huruvida social- och hälsovårdsministeriet hindrade THL från att sprida positiva budskap om munskydd i våras. Det var ju också en sån här att har ni gått över på deras tomtfråga. Där så var ju inte ministern nödvändigtvis så mycket inblandad, så hon slapp kanske. Där kom Krista Kiuru undan, eftersom det var mer en fråga tjänstemän emellan. Men också det skulle ha kunnat bli en jättetjänstig fråga om det skulle ha visat sig att just hon skulle ha klampat in på Folkhälsoinstitutets tomt. Så att det här är ju, där måste man vara jättenoga.
Vissa frågor blir stora och vissa blir det inte, beror på omständigheterna och också om kritikerna har motiv och tillfälle att sätta igång ett prickskytte med tillräckligt starkt artilleri. Men när det gäller den här liksom gråzonen och det här med politisk styrning, så jag har ju själv också varit med om att anklagas för politisk styrning, och det gjordes.
Du var också föremål för förtroendeomröstning då du var försvarsminister.
Ja, vi är en växande klubb. Vi borde snart välja medlemssekreterare. men och då gjorde man ju också det här politisk styrning till en svordom egentligen. Men jag vill nog också vidhålla det att vem 17 ska styra i det här landet, vårt politiska system, om inte politiker? Om alternativet är tjänstemän, och nu har vi ju diskuterat lite en släng av det också här, så ramlar vi lite utanför det parlamentariska systemets radar. Utan politisk styrning är ju, det är ett stort mått av frihet och ett stort mått av ansvar. Frihet under ansvar. Och det kan man bära på olika sätt. För vissa kanske frihet smakar bättre än ansvar. Men ministeransvaret är väldigt tydligt definierat i grundlagen. Och vi vet också hur det kan gå om det missbrukas. Men jag vill nog hävda det att det är bättre att politiker styr i det här landet än att någon annan gör det. För varför ska vi annars rösta på politiker om inte för att de ska styra?
Vi skulle kunna diskutera vidare, men tyvärr tar tiden slut här, så jag blir tvungen att sätta punkt för den här diskussionen. Jag hoppas ni blir klokare, för att jag vet att det har varit en hurja soppa, och på basen av skriverier där på social media just nu så har nog folk också blandat väldigt fritt äppel och päron i den här diskussionen, och återstår att se vad som kommer att hända i längden med minister Pekka Haavisto och hans popularitet och hans framtid där på utrikesministeriet åtminstone. Ingemo Lindros, politisk redaktör här på Svenska Yle, Stefan Wallin, tidigare minister och riksdagsledamot, och Markku Suksi, professor i offentlig rätt. Tack för att ni medverkar här idag. Jag heter Bettina Sågbom. Ny debatt imorgon, samma tid, samma kanal.